Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej!
Hej!
Sa vi med vissa med mer emfas än andra.
Ja.
Det är, jag Lisa dundrar in på.
Ja, Lisa dundrar in med energi här idag. Det gillar vi.
Ja, det återstår att se. Men just hejet var lite glatt.
Jag trodde det skulle komma en svordom innan hejet. Eller efter hejet.
Ja.
Vi har redan fått en liten utskällning här på morgonen, jag och Alma. Men vi ska... Jag tycker vi sa innan vi satte igång att vi ska berätta, hej och välkomna till Funkismorsorna. Och vi, nu var det så länge sedan vi berättade vilka vi är och vi bara pladdrar på alltid. Så nu tänkte vi göra det. Så kan inte du som ser ut som en flygkapten börja berätta vem du är och varför du är här?
Du menar jag som styr skeppet just idag?
Ja.
På grund av mina hörlurar är alltså ungefär lika stora som en skinnsoffa som sitter runt kroppen på mig. Och jag som då har dem här på mig, jag heter Lisa Idering och är mamma till två pojkar som heter Kalle och Pelle som nu då har hunnit bli snart 14 och drygt 12. De är födda 09 och 10 så de är alltså bara ett kalenderårsskillnad på. Och de har ett syndrom som de är i princip ensamma om i Sverige som heter Renpennings syndrom. Finns väl några hundra fall i världen tror vi. Som går ut på en mängd olika saker där de har plockat lite olika. Men de har bägge två hyfsat lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Bägge två har ADHD. Min yngsta har även autism. Och min äldsta har inte autism men har säkert då lite drag av det. Och sen så finns det en massa språkstörning och lite sådär. Men är också två väldigt härliga, roliga pojkar. Pelle är ju som en liten miniprofessor och Kalle är bara tonåring.
Ja.
Men kärleksfulla.
Ja. Mm. Och då tar vi nästa. Hon med en blond fläta.
Är det hon som inte ens har något minne? Som inte ens, man bara,
ja.
Vem är
men
jag?
Du vet vilka
du har
barn
fem
du har.
Barn kan vi tala om för dig. Så att om du börjar där.
Jag börjar med det. Nej men Anna heter jag då och jag har fem barn. Precis, tack för att ni hjälper mig här då. Det är så lätt att missa någon när man har så många också. Jag har då Frans som har autism och ADHD och även språkstörning. Och han är då 11 år. Han är född på julafton så att han är född 11 och blir 12 då i år. Fast ganska långt kvar, lång väntan till 12-årsdagen. Sen har jag då Holly som är 8, jag har Dexter som är 13 och Vilgot som är 16 och Melvin som är 18. Så att jag har en hel drös med barn här hemma.
Mm, det är jag. Härligt. Mm. Och ser ut som att du är 21 själv.
Ja, det var ju gulligt.
Inte ihop.
Ja, det vet jag inte. Och också jätteförkyld. Så att jag har en liten speciell röst idag. Det är mysigt. Som att jag har druckit whisky eller någonting sånt.
Ja.
Ja.
Det är den närmaste sexig röst vi kommer, så passa på det.
Eller hur? Eller hur?
Ja.
Ja.
Ja. Och jag, den sista som...
Jag vill också säga, förlåt, nu kände jag att jag var jätte... Frans är ju också helt ljuvlig. Jag tänkte, jag sa liksom ingenting. Han är ju en väldigt rolig prick. Han är rolig, helt enkelt. Han är en unge med humor.
Ja.
Mm.
Ja.
Jajamän. Mm.
Jag, som heter Petra, har ett helt vidrigt barn. Nej, jag skojar bara.
Jag har en... Förlåt!
Nej, jag heter Petra och jag har två fantastiska barn. Med mycket olika ups and downs och hit och dit. Men jag har då en pojke, en son som heter Svante. Som är snart 12 år och blir 13 i sommar. Han har autism, ADHD och en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Och så har han en lilla syster som är 8 år som heter Polly. Och så har vi en massa djur och så. Men jag är funkismorsa och funkisfru också. Jag är en man med ADHD också, Marcus. Men ja, det var väl vi tänkte att om det kanske är någon ny lyssnare, så nu vet ni vilka vi är, helt enkelt. Så välkomna till Funkismorsorna.
Jag älskar också att vi stackar till det för våra lyssnare genom att vi har en Holly och en Polly. Det är ju inte så lätt att veta vem som är vem och vad som är vad.
Jag vill att de ska vara på tårna. De ska vara på tårna, lyssnarna.
Mm. Eller hur?
Ja.
Som vi alltid
det kändes,
är.
Det var skönt att uppdatera sig själv lite, för ibland glömmer jag bort vad det är för barn jag har. Men nu, det var liksom så nu fick jag tänka lite. Jag bara, ja, hur är det nu egentligen?
Ja, det är bra.
Och det är nog tecken på att man någonstans kliver in i någon slags... lunk ändå.
Ja.
Också. Fast den där lunken varar ju sällan mer. Det är för att jag inte har haft barnen sedan igår som jag har lunk nu. Så att
därför jag har också glömt bort vilka barn du har och vad de heter. Och du minns inte så mycket.
Ja. Ja.
Nej, men det är roligt lunk, för det står här på en punkt lite så här. Vi kan komma tillbaka till det, men jag har skrivit några punkter och då är det bland annat så här, känslorna som går upp och ner hela tiden, att man blir så åksjuk och utschasad som funkisförälder. Mm. Så när du pratar om lunk så har jag svårt att känna lunk särskilt ofta. Liksom, man kanske ibland tror att man är i lunk, men då kommer det någon och så får man en käftsmäll, känns det som, och så är man liksom... Det är farligt med lunken. Det. Man får nästan hålla sig i det här... Hela tiden så är man liksom...
Vi brukar ju skriva om det här på ett lite vackrare sätt när vi känner att vi inte vill vara så negativa. Då säger vi att vi har ett sånt dynamiskt liv.
Ja.
Det låter ju finare.
Ja, det låter finare.
Och jag tror att alla funkisföräldrar vet vad man pratar om när det gäller det här med att vara liksom redo för krig. Eller så. Vi ska ju prata idag, vi var ju på Hela Spektrat igår och tittade. Petra och Anna, du blev tyvärr sjuk, och det ska vi prata en hel del om, tänkte vi. Men då var ju faktiskt
att jag blev sjuk ska vi prata en hel del om. Alltså.
Ja. Ja, det ska vi prata en hel del om, verkligen.
Förkylning.
Ja, nej, men funkisfarsan Marcus, det vill säga Petras man då, Svantes pappa, satt på scenen och svarade på en del frågor och sådär. Och han uttryckte just det, att vara funkisföräldrar är ju att ständigt vara livvakt.
Mm.
Och så är det ju.
Ja, verkligen.
Att man, och den är så bra, för man är alltid där och parerar, skyddar. Mm. Men liksom också på något sätt tar om hand. Alltså, det ligger ju mycket i det där.
Jag skulle också vilja säga att man passar sig jädrigt noga också. Man är liksom...
Ja. Man är man är hela tiden på sin vakt, kan man ju säga.
Det skulle man
säga. Snitslad bana. Mm.
Man går på tunn is på sin vakt, som en livvakt och som en assistent. Och man krattar innan på isen, men isen är så tunn så den går sönder. Och man faller igenom, man kravlar sig upp. Och man liksom står där, får sig en kram, blir glad, ett skrik, en sekund senare.
Ja, solen tittar fram och då är livet helt en stund och sen så
Jag tycker att man är som en ballerina på en så här, man går på en liten så här tråd.
Jag känner mig mer som den där elefanten på linan då, vill jag säga.
Ja, det är också liksom väldigt jobbigt då, för då är det ju extra utmanande där när man ska hålla balansen där. Ja,
och den där linan bara svänger och svänger och gungar och gungar.
Ja. Och man är på väg att ramla ner och
just i metaforernas rike.
Ja, verkligen.
Mm.
Hej och välkommen till metaforpodden.
Det är för att vi lär oss att vi måste skriva om saker och ting så det låter lite finare ibland. För skulle vi uttrycka exakt hur det är och hur det känns, då skulle vi ju liksom, då skulle ju SOS ta våra barn ifrån oss.
Ja.
Jag tror också att det är så här, att om vi skulle podda om vi skulle testa och liksom podda ett helt dygn, att ha varandra i örat hela tiden under ett dygn, så skulle man också få, man, problemet och det positiva, det är liksom både dubbelt, det är ju att vi glömmer så snabbt. Det är ju både positivt och lite negativt.
Ja, så vi skulle säga samma sak efter en kvart igen.
Jo, men jag tänker också att så här, det här starka när man också blir så ledsen eller så arg eller alla de här känslorna, de glömmer man ju så snabbt. Så att det är också svårt att återberätta. Men jag tror att alla våra lyssnare som lever liknande liv känner igen sig och förstår vad vi pratar om. Men det är svårt att förklara för dem som inte gör det vad det är som är så jobbigt och när det är. Ja, för man glömmer så verkligen snabbt, och så är man uppe på hästen igen. Liksom.
Ja, och man får så ofta de här, liksom, om man säger någonting, ja, men mina barn, jag tycker det är så svårt med till exempel fritidsaktiviteter, och de har inte riktigt intressen. Och så. Ja, men de är ju verkligen intressen, dina barn. Det tycker jag verkligen. Man bara, okej. Okay. Liksom,
eller så ska man förklara sig.
De försöker hjälpa för att vara snälla, men det är inte det handlar om. Liksom.
Nej, men det kan vara det att de försöker hjälpa, men det kan också vara att de så här, att man liksom. Ja, men vad skulle de kunna göra? Vad är det med, alltså så här, man, ja, men precis, hjälp. Nu var jag på väg någonstans, jag glömde vad jag skulle säga. Vi går vidare. Jag tappade tråden. Jag hade något jättebra på gång.
Ja, men man kan säga, rent humörsmässigt också, så är det ju så att det tycker jag nästan är det tuffaste, att när man har de här mysiga, fina stunderna som jag faktiskt fick uppleva förra helgen, som jag gärna berättar om sen. Men när man har dem, jag vågar inte känna känslan fullt ut.
Nej.
Därför att då blir fallet så långt ner när bakslaget kommer. Ja. Och det där vill jag jobba på. För att jag vill kunna vara mer i nuet i det. Att så här, gud, här funkar det. Vad mysigt, vad härligt vi har. Inte så här, vad ska komma?
Nej. Nej, vi pratade faktiskt om det igår, Marcus och jag. Efter hela Spekta så gick vi en promenad med vår hund. Och vi har liksom, Marcus har jobbat otroligt mycket senaste halvåret, så det känns som att vi inte har pratat med varandra på ett halvår. Men så det var härligt att få höra honom prata på scen, så att jag fick höra vad han håller på med. Men det var också så här att just att det du säger, att vara i nuet, och det är ju så otroligt svårt. Det är ju svårt i allas liv, men det är ju helt, man oroar sig för ju så här, ska de någonsin få ett jobb, ska de vara lyckliga, ska de ha vänner, ska de hitta, liksom alla de där sakerna. Men att man så här, och nu när det blir tonåringar, jag är så nervös för massa olika saker liksom, vad som kan hända, så att man orkar inte. Men att så här, vi måste försöka vara, det kommer ju komma problem, så är det ju för alla människor, men kanske speciellt för oss funkisföräldrar, att vi vet att det kommer komma utmaningar och problem, men att man så här försöker, för jag kan ju gärna tänka jättemycket på framtid och ha jättemycket ångest. Där är Marcus bättre på att inte ha det, att så här, för det finns ju problem även nu, så man ska så här, vara i nuet. Är det bra att försöka vara kvar i det? Vi vet att sen ska man försöka såklart tänka framåt för att kunna styra bort från saker som man vet kanske kommer kunna hända, givetvis, tycker jag. Men däremot så försöka, som du säger Lisa, att vara lite mer i att så här, för det, om det är bra i nuet, men det kan också vara svårigheter i nuet, men att ta dem, att inte lägga på för stora växlar, så här, ja men där framme sen då, för så kan jag bli. Jag kan gräva min grop så otroligt djup.
Och det kan man ju ändå inte påverka. Så att man måste ju liksom sansa sig. Och det är inte så lätt. Men man måste bli.
Nej, det är skitsvårt.
Jag tycker att jag har blivit mycket bättre på att bromsa min framtidsångest. Det sa ju psykologen när vi höll på med Frans IBT. Då sa han så här, men Anna, du sitter ju inte och funderar på om någon av dina andra barn kommer ha jobb. Eller kommer få barn. Eller vad det nu kan vara. Och du har ingen aning om hur någon i din familj kommer må imorgon. Man vet ingenting. Man kan bli överkörd av en buss. Vad som helst kan hända. Liksom. Och det kan man ju inte sitta och må dåligt över. Jo, men man kan ju inte sitta och så måla upp.
Nej.
Gör vi ju med våra barn. För vi tänker så här. Ska de någonsin få ett jobb? Ska de någonsin få en kompis? Men då sa han så här. Sansa dig. Och så tar du det problemet när det är ett problem. När du känner så här. Han har inga kompisar och han är ledsen för det. Då är det ju ett problem. Då kan man ju börja liksom. Och många av våra problem som vi har haft, som vi också har pratat om i podden, har ju löst sig oftast. Alltså så här, när vi har haft ångest över någonting.
Ja.
Jag tänkte att Frans aldrig skulle prata till exempel. Det var jag jätteledsen över då. Ja. Och sen så gjorde han det. Det är inte så lätt att tänka så. Men jag tror att man ska försöka sansa sig och vara lite mer i nuet. För man har ju ingen aning om framtiden och vi kan inte påverka så mycket.
Det är väldigt spännande att du nu säger det här. Och att jag var lite den som säger, och vi pratade om det igår. Och så när du berättar om den här psykologen säger, så blir jag ändå provocerad. Alltså jag blir så här, man bara, nej jag förstår att alla, att bara att det kan vara svårt för alla. Att man inte vet för någon. Men man vet ju att så här, om det är 80% eller hur, alltså så här, utav folk med autism som aldrig får ett jobb. Man bara, tyvärr har man kunskap kring sådana siffror. Vilket gör att man bara, den dagen, den sorg. Alltså då blir jag provocerad när han säger så. För jag vet ju, jag vet att det är svårare. Men jag var den som drog igång, eller Lisa och jag. Alltså så att man bara, men ändå så blir jag direkt en sekund senare lite provocerad. Det är ju verkligen, jag är lika dynamisk i mina
känslor. Man måste inte vara konsekvent alltid.
Nej, eller? Alltså kan man byta så här var tredje sekund?
Men jag vet inte, jag kommer ihåg, jag sa det redan när barnen var små. Att, och jag tänker på, om vi tänker på vad vi är nu, det som möjligtvis är ett problem nu. För att jag vet att så här, när jag oroade mig för saker som skulle hända, de hände. Men de var inte lika, de gjorde inte lika ont när de hände som jag hade varit rädd att de skulle vara. Och lite så är ju de problemen jag är i nu med Kalle, som då har ett större liksom behov och sådär. Det har ju varit min rädsla att hans behov av att vilja göra saker ska komma. För hur ska jag hantera det? Det har ju varit en ångest som jag försökt att dämpa. Nu är vi där. Och ja, det är inte kul. Men ändå när man är i det så blir man ju någonstans lösningsorienterad. Då försöker man ju lösa det, och då gör det ju inte riktigt... Det blir inte lika tung ångest som den var när man tänkte på det. Och det roliga är att nu går jag då och är i det. Och då hittar jag nya saker som är ångest för längre fram. Så det är också det att det blir så här...
Men man lär sig ju, man blir ändå bättre tycker jag på att... För man är ju inte mer än människa. Det är klart att man oroar sig och tänker för saker. Men jag tycker också att man lär sig att, precis som du säger Lisa, att oftast de här problemen som man har oroat sig för, oftast... För man vet ju också att det kommer nya. Alltså... Mm. Har du löst ett problem så vet du ju att det kommer lösas av ett nytt problem. För det är ju så det ser ut lite i våra liv. Mm. Mm. Men då blir man ju lite bättre på att hantera det genom att så här, ja just det. Det andra var ju inte så jobbigt när vi väl kom dit som vi trodde att det skulle bli.
Exakt.
Så att, då kör vi nästa. Och det är kanske det också, tror jag, det här med att man ska försöka inte oroa sig. Att så här, man bygger ju upp en bild av någonting som kanske inte blir riktigt lika hemskt som det faktiskt blir. Och så har man mått dåligt över det jättelänge. Men oroa sig kommer man ju göra. Det gör man ju.
Ja. Alltså,
annars är man ju liksom lobotomerad om man inte. Ja.
Det hör ju till ett föräldraskap. Ja. Men när du då sa, Lisa, att du har gått och oroat dig mycket för saker som händer. Och så blev det inte lika jobbigt som du hade tänkt dig. Tänker du att det var bättre att inte tänka den ångest? Eller tänker du så här, gud vad skönt ändå att jag hade ju den där ångesten. Och nu, alltså som att du fick ett kvitto på att
ja, men det
var det bra att oroa sig innan? Eller menar du att då så kanske du kan dra ner på oron framåt? Att du lärde dig av det? Eller är det så här, alltså förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis. Och det har jag tänkt på ibland. Känns det inte lika jobbigt för att jag redan har bearbetat det en annan gång?
Just det.
Eller känns det inte lika jobbigt för att det inte är lika jobbigt? Och jag skulle nog vilja säga att det är en mix. Man kan tänka på det, men kanske inte att man behöver oroa sig så mycket på hur det ska kännas och liksom få ångest för, utan mer så här, det här är någonting som kan hända. Det är inte så kul, men det kommer jag hantera när det kommer. Så skulle jag vilja tänka lite mer, för det är ju egentligen mer realiteten. Det är så som det ser ut när det väl händer. Eller för mig har det varit så.
Men är det inte också lite så att vi också per automatik har blivit bättre på att lösa och bearbeta jobbiga perioder? Alltså, för det tycker jag var så tydligt för mig då som har flera barn och har barn då som inte har svårigheter. Det här hur man innan kunde tycka någonting var ett jätteproblem. Och när jag pratar med liksom kompisar som har då barn utan svårigheter. Och de har sådana problem med saker som man tycker så här, men alltså justis, det där är ju det minsta problemet i hela universum.
Mm, mm.
Jag tror att våran liksom nivå för vad, alltså att vi på något vis har lärt oss att hantera saker så att vi blir liksom inte helt knäckta. Alltså så här, vi sätter på oss liksom den här rustningen och så kör vi liksom.
Våran gräns finns på ett annat ställe.
Ja, liksom. Jag tänker så här, en utav dina orosmoment Lisa, om du hade gett det till någon kompis som har barn utan svårigheter, så hade din kompis kanske legat i fosterställning en vecka och inte klivit upp.
Ja,
liksom.
Ja, men verkligen.
Men för dig så var det liksom, möjligtvis kom det en liten tår på morgonen och sen så torkar man bort den och så bara kavlar man upp armarna och så köttar man på och så är man i det igen.
Ja, liksom. För man har inget val. Det är inte ett projekt som går över. Nej, liksom, utan det, man vet att det är for life. Och det är väl snarare det också ibland kan kännas upp i liksom halsen. Att så här, hur länge är jag ofri på det sättet? Som jag tänker, ja, men som jag lever mitt liv då, som har två barn med funktionsnedsättning och inget normalt stört barn. Jag har ingen som kan så här, kan du avlasta mig? För nu behöver jag, det har jag ju såklart när barnen är hos sin pappa. pappa. Nu är det också rätt mycket så att jag är i Göteborg och jobbar när jag inte har barnen. Uh-huh. Så att under våren så har jag nästan ingen tid för mig själv. Och jag, det kan liksom bli så här att jag nästan får, hur mycket jag än älskar dem och hur mysigt det än kan vara, så är det ju en känsla av att man hela tiden sitter fast i, ett, liksom i en liten kedja någonstans.
Mm.
Och den är ju extremt jobbig. För det, jag vill ju inte vara utan mina barn. Men jag skulle vilja känna att, så här, att lite när jag vill, för jag har väldigt stort behov av det, jag vill känna mig fri, så vill jag kunna liksom, ja men ni vet, göra det jag vill. Inte för att jag skulle göra så mycket, men bara känslan av att inte ha ansvar. För det har jag märkt, att jag gillar inte att ha för mycket ansvar. Och att ha två barn med särskilda behov, det är ett jäkla ansvar.
Jo, men det är väl också...
Det är ett jäkla ansvar att ha barn överlag, men ja, de klarar ju sig själv ofta lättare.
Jo, men liksom, i den åldern dina barn är nu, så normalstörda barn är ju då ganska mycket mer självgående.
Ja,
liksom.
Mycket alltså mer. Skillnaden ja. För oss, alltså, alltså när det är, gäller normalstörda barn och barn med svårigheter, är ju precis det, att de är ju inte åldersadekvata.
Ja, du, någon ser väl den skillnaden.
Ja, oh ja, och där, och det tycker jag var ganska tydligt också när Frans var lite yngre och våra kompisar då som hade barn i åldrarna som våra äldre barn är, och de liksom fick mer och mer egen tid och de gjorde resor och de gick ut och käkade och gjorde grejer. Och då hade ju vi kunnat tänkt så här, ja men den där tiden kommer för oss också så fort Frans och Holly bara blir lite äldre. Men då kände ju jag, då fick ju jag en klump i magen och tänkte, vi kommer aldrig komma dit. Eftersom Frans kommer inte liksom utvecklas på det sättet och vara åldersadekvat i det. Att vi kommer kunna lämna honom. Alltså, de blir ju mer och mer självständiga. Så föräldrar till normalstörda har ju ändå det som ett sikte inställt. Att det kommer en tid då man får mer frihet.
Just det.
Och där vet ju vi att det här är ju for life. Liksom. Snarare så att vi,
ja, så är det.
Jag skulle säga att för oss är det ju tvärtom, att det nästan blir mer ansvar ju äldre de blir. För att samhället ser ju ut så att man blir äldre och man ska klara sig själv med alla bitar. Men för oss
de
är det ju
inte
så. De
skiljer sig mer från normen ju äldre de blir.
Ja,
för när alla är små, då är alla små och behöver stöttning. Men våra fortsätter ju att vara små, kan man säga. Liksom. Hela, en väldigt mycket längre tid. Men jag tänkte på, Lisa, det du sa att så här, med när du är själv, just för att du är ensamstående, att nu jobbar du mycket när du är utan barnen, men du pratar om ansvar och så, att när barnen är, för jag tror att många, framförallt mammor, när de blir ensamstående med funkisbarn, att även, jag tror mig veta, att många gånger är mamman lite projektledare i en familj och man styr upp och man har koll, man har kontakt med skolan, man har kontakt med olika myndigheter och så vidare och så vidare. Hur är det, alltså så här, jag vet att många, jag har läst och liksom följer folk som är separerade och har ändå och har barn med funktionsvariation, att trots den veckan när de är hos pappan eller den andra partnern, att så här, att man fortfarande ändå har det där huvudansvaret på något vis. Hur känner du igen det, eller?
Absolut. Det är så här, när vi levde ihop, Johan och jag, så hade jag ju det huvudansvaret. Med superbra stöttning och alltid deltagande och så liksom. Men huvudansvaret, och det är också mig de då per automatik kontaktar. Och sen så kanske jag också är mer så här lyhörd för... som Kalle till exempel nu då, som säger nej, det funkar inte med kortis för honom, men han drömmer om att få ha en ledsagare. Ja, men det hör jag. Johan kan nog vara med så här, ja men nu har du kortis, så. Och jag säger, men då kanske vi ska byta, så då kliver jag ju in och gör de grejerna. Sen kan jag så här, då var jag bort, när jag var i Göteborg så var det ett samtal som skulle tas med någonting. Och då är Johan så här, men då tar jag det. När jag är borta. Så det är bra. Men det går dit och tar det. Allt annat inför och efter. Och fixa och intyg och allt vad det nu är. Det gör ju jag. Så det är ju liksom. Ja, men det vet ju alla. Det är ju en halvtidstjänst. Nej, det är det inte. Men det är mycket. Det är mycket. Och synnerligt om jag har två.
Ja, men det är ju nästan en halvtidstjänst. För att det är också så här. Det är vissa tider du ska passa. Du ska liksom. Alltså bara det, Frans har ju medicin.
Ja, men en fråga där och en fråga där och en fråga där, och så är det alltså det är ju heller inte att man kan ringa.
Nej, och ingenting bara flyter på, som nu då, Frans äter, han har två olika mediciner som han tar, och nu igår kväll inser vi att hans ena medicin är helt slut. Jag lyckades rota fram en sista tablett längst ner i någon låda. Och nu är det liksom slut, och då måste man, för det är inte heller, då kan man tänka så här, ja men han äter ju den här medicinen dagligen, då borde det per automatik komma nya recept så att det räcker liksom. Nej, då måste man ju själv då ringa till BUP, och så är det minst 5 dagars väntetid på den där. Alltså, Det är så mycket sådana saker som jag tror ingen tänker på, som man bara gör, som ju tar ja. Tid och ja. Energi och liksom stressar upp en. Och sen så är det det här, varför är det alltid till mig de ringer? För de ringer inte Henrik fast de har Henriks nummer. Det är alltid mig alla ringer.
Har ni gjort det där? Kommer ni ihåg att vi pratade om att man ska skriva alltid när man skriver i så här, det är ju lätt eftersom att man själv är den som ofta skriver i olika blanketter och så vidare. Så skriver man sitt namn, sitt eget namn först. Så man ska börja skriva sin mans namn eller pappans namn först eller liksom den andra partner. Så kan man hoppas att de ringer det numret högst upp på listan.
Kan det vara så att de har uppgett fel nummer, våra män? Kan det vara så?
Ja, så kan det vara. Det vet man inte.
De har ingen telefon. Men apropå det ämne vi pratar om så måste jag måste bara berätta lite kort om en grej jag håller på med nu. Och det är just det som jag nämnde då, att Kalle själv kommer hem och säger att mamma, jag vill ha ledsagare. För där har han förstått att man får göra någonting med en person. Och när han sa det så var det som att poletten föll ner hos mig. Jag bara, det är klart det är det han ska ha. Utifrån den personen och personligheten som Kalle är. Mm. Så kanske inte kortis är det bästa där han måste rätta in sig i ledet och göra vad man säger. Och inte, han vill vara med. Han är som jag lite grann. Han tycker inte om att liksom bara följa. Utan han vill
att någon välja ska följa, lite. Alltså någon ska följa honom är ju liksom det bästa. Efter hans intresse.
Ja, men lite så. Sen älskar jag ju när folk kommer på saker. Men ja, jag tror att det blir för inrutat för honom där. Så då tänkte jag så här, men det är ju perfekt. För nu kommer hans den där självständighetsbehovet liksom. Och jag tänker att ha en ledsagare, de kan åka buss. Han kan lära sig. Lära sig mer utav siffror och läsa. De kan gå på bio. Han vill köra go-kart, för det hade de gjort liksom med någon. Och det är så här, jag kan inte åka iväg med Kalle och Pelle och göra sånt. För jag kan inte lämna Pelle i 2 minuter. För då sticker han. De är så olika där. Och Kalle är mycket mer pålitlig liksom.
Men det är också så att du inte heller ska göra det när han har blivit så pass gammal. Det är ju därför han ska ha ledsagare. Nej, för det ska kännas mer
precis,
som en kompis.
För det är inte värdigt Nej. För honom att sitta med Nej, morsan och hitta på grejer. Sen tycker jag det är mysigt ibland liksom. Men i alla fall så då har jag mig till våran LSS-handläggare. Och jag tycker jättemycket om henne. Hon är jättegullig. Och det här är inte hennes fel. Hon måste ju följa en mall. Jag förstår det. Men då är det så här. För att jag ska kunna då byta. Då tycker jag ju att det borde vara så här. Gud vilken bra idé, det är klart han ska ha det. Det löser vi. Utan det är så här, då får vi göra en utredning. Oh. Och då måste vi ha nya intyg. Och liksom radda med grejer. Och vi måste ha möte med bägge föräldrarna på plats. Och Kalle. Och då kunde vi passa på Pelle också. Ska ta med Pelle och då skrev jag, ja det är lite på egen risk. För han gör ju vad han gör. Jo men det är vanligt. Men det är ju ändå viktigt för mig att se dem. Så jag bara, ja men okej, vad bra.
Men alltså så båda skulle vara med för att det är också.
Ja men det är för att då skulle vi passa på att ta Pelle. Det hängde egentligen inte ihop med Kalle grejer. Men då skulle jag komma dit. Och då får jag också så här en lista på grejer. Och då var det bland annat så här, ja vi vet ju att Pelle har autism. Men vi har inget intyg som visar att han har fått diagnosen. Jag bara, nej. Då tänker jag, vem ska ge det intyget till LSS? Ska jag göra det? Det har ju Neuro gjort åt oss. Nej. Och då ska man försöka få tag på Neuro. Och nu får man inte kontakta läkaren direkt. Utan man måste gå via någon annan. Och då har de telefontid mellan 5:15 och 5:20 på morgonen ungefär. Nej, men ni vet så här. Krångligt. Sen så står det också så här. Så skriver hon i mejlet till mig så här. Vad är det med Kalle som skiljer honom ifrån andra barn på grund av hans diagnos? Alltså ungefär som att jag ska förklara vad det är med again. Kalle. Hans tillkortakommanden. För hon sa att vi måste ju bedöma att han har behovet. Jaha. Och hur har ni fördelningen mellan er när ni separerade? Är de mer hos dig eller mer hos pappa? Beskriv hur han kan hantera. Alltså jag bara, och då så skrev jag tillbaka till henne så här, jag är ledsen men jag tycker de här sista frågorna är onödiga. Jag har svarat på dem 2000 gånger. Mm. Till dig, till andra. Jag har suttit och pratat om mina barns tillkortakommanden hur många gånger som helst. När ni utredde honom för kortis och allting. Och ni om några som jobbar med det här vet väl vad barn med intellektuell funktionsnedsättning har för problematik. Och egentligen är det så viktigt exakt vad. Ni vet ju att de har. Ni vet att behovet finns. Varför ska jag behöva beskriva det igen? Mm. För jag tycker också att det är svårt att beskriva det. För att det kan se så futtigt ut när man förklarar att han kan inte knyta skorna på samma sätt. Eller vad det är. Det är ju en helhetskänsla. Mm. Och jag bara känner så här. att som förälder till de här barnen, att be om någonting, att försöka få till någonting, då ska man dränera sig själv. Och jag som har då själv ADHD med det här, jag får ju lite så här att jag nästan vill gå därifrån och inte vill vara med mer och inte vill göra det.
Men man orkar
att det blir
så
ett stopp. Nej, och så handlar det inte om mig, det handlar om mitt barn. Och det blir så här, för mig det är sån inre kaos att jag får liksom nästan ångest.
Jo, men det är också en känslomässig berg- och dalbana, för du ska också hela tiden tala om de dåliga sidorna hos dina barn. Och liksom lyfta fram dem. Och sen det här att man, om man ber om hjälp, man vill ju inte be om hjälp, utan man är ju i den situationen för att man måste be om hjälp. Och ja, att då känna att man ska så här kämpa för det, som att man nästan är någon som försöker mygla åt sig någonting, känns ju inte heller helt liksom skönt. Och jag kan tycka att, för vi har varit med om exakt samma sak, och jag förstår ju att de gör inte fel. De gör ju, det är ju bara det att systemet är fel.
Ingen skugga över dem.
Systemet är helt felbyggt liksom, och man kanske skulle ha sammankopplat allting med journaler och allt på ett mycket smidigare sätt, så att föräldern inte behöver ha det ansvaret och se till att alla får rätt papper. Sen kan man ju också störa sig jättemycket på, tycker jag, att det här med, vi har ju avlösning, och det har ju kommunerna lagt ut på privata aktörer. De kontrollerar man ju inte i sin tur. Att de gör sitt jobb, att de sköter sig. För
nej,
där fuskas det.
Allt är på oss.
Ja, och där fuskas det. Och det, är liksom, det handlar ju om stora summor pengar. Där tycker jag att det är som att det är ingen som riktigt bryr sig. Men när det handlar om att vi ber om hjälp, då är det som att vi försöker fuska till oss. Som att du vill liksom... Ja, jag vet inte.
Jag vill inte stå och känna mig så tacksam. Jag vill att de ska säga, det är klart som
ja,
fan såklart att du ska ha hjälp.
Ja, såklart. Och det är ju helt onödigt, som du säger. Han är redan blivit, han är inne i LSS, han är beviljad stöd och så vidare. Så det är ju så otroligt dumt och märkligt. Men det jag tänker är så här, att det är... Det är inte riktigt en led, är det, är en avlösare. Och det är väl det, jag, nu tänker jag så här att det blir liksom att, att jag måste bara släppa ut min hund, vänta lite.
Ja, det är ju ledsagare när det är, när man
ja,
lämnar
men
hemmet.
Ja, ledsagare är ju en sak. Alltså jag tänker, för det är ledsagare du säger. För om man tänker sig avlösare, då är det väl att de ska avlösa det, då är det ju liksom en, också en liksom avlösning i familjen. Det är därför de också frågar sig, hur mycket är det hos dig, hur mycket är det hos pappa, att det är du som ska få avlösning. Men man tänker att det måste vara fokus på barnen, att de ska få utveckling, att de ska få göra saker för att utvecklas. Så det blir, avlösning är bra,
ja,
för det är
sant.
Jättemånga
ja,
familjer
sant.
Som behöver avlösning för familjens skull, 100%. Men här är det ju väldigt mycket att, så här, att Kalle behöver stimulans och liksom lära sig saker och få leva ett värdefullt liv som en ung kille.
Precis.
Liksom.
Och tänk vad det kan ge honom i utveckling.
Han är ju den åldern då han ska få den här friheten, för att det, har, det är det som han inte klarar av själv.
Ja,
och han ska slippa med sig sin mamma, pappa på, för att det blir liksom, då sticker han ut.
Nej,
han
men
ska
exakt.
Ju få ha en polare liksom mer med sig.
Men frågan är, jag är för dålig, men ledsagare, det är ju så som man också kan säga när man gör saker, att man kan ha med sig. Men är det, hur är det ledsagare du söker, Lisa, eller är det avlösning?
Alltså jag söker ju en person som kan ta med honom ut och göra saker.
Och det är ledsagare.
Det är ledsagare, ja. För avlösare är väl någon som kommer och är i hemmet.
Precis, de får inte lämna hemmet, de får inte göra saker. De kan gå till en lekpark, men de kan inte åka till ett badhus eller göra saker.
Nej, för vi försökte ju ta in privat några unga killar, men sådana killar, så. De tycker det är kul en stund och så...
Det måste ju finnas...
Och det här måste vara någon som man vet, så här, de får sin betalning och de är liksom...
Verkligen.
Ja. Sen ska man ju hitta en sån också, och det vet jag ju när man kommer dit, att de säger, har ni någon?
Ja, men du, vad svarar de då? Alltså när du sa så här, varför ska jag svara på de här igen? Har du fått någon återkoppling på det?
Ja, men hon är ju så gullig, så hon skrev så här, hon bara, jag ber så mycket om ursäkt och jag förstår att du har gjort det så, men helt otippat då, de bara, vi har nya system. Jag bara, hur många gånger kan de bytas, hur de ska sköta det
här? Till ett annat dåligt system.
Nej, men verkligen, sitter det någon som inte har något annat att göra än att hitta på nya system? Ja. Som också ska ha sin liksom...
Och sen så sitter också ett gäng jurister sen runt ett bord med de här papprena och så beslutar de.
Ja, det är ju det. Politiker som inte, jag såg att de, gud vad de drar in. Herregud, i Göteborg, det var några, usch, vi ska inte prata om det. Vi pratar om något mer positivt, nu pratar vi om hela spektrat.
Ja!
Da. där var vi igår. Anna, du missade faktiskt någonting. Mm.
Ja, tyvärr Anna. Mm. Synd att du blev sjuk.
Hela spektrat för de som inte då känner till det och har möjlighet att vara med på en sån sak här i Stockholm. Det kommer att komma en länk. Jag tänker att vi kanske kan lägga ut den på funktionsmorsen så alla som vill se den kan göra det. För det är väldigt fint. Hela spektrat är alltså ett samarbete mellan Min Stora Dag och Autism Sverige, som det numera heter. Och det är ett så kallat drömprojekt som de har ansökt om pengar från Postkodlotteriet för några år sedan. Och fick, och de har kört i 4 år, och det handlar om att ge barn på spektrat rätten till meningsfull fritid, kan man säga. Och där det är ett seminarium med folk som intervjuas inom liksom hela den här världen så att säga, och även en hel del inslag, och det har varit lite olika fokus genom åren. Vi har ju varit på scen och blivit intervjuade, och de gjorde något inslag någon gång med oss och sådär också, och då var vi där i egenskap av mammor som då har startat den här podden. Vi fick prata om våra barn och vårt liv. Och så var det nu också. Markus var där. Men så pratade de också till exempel med en sån här samordnare från Autism Sverige. Som pratade om vad autism var. Och vad, lite olika. Och det, någon gång har de haft någon politiker. Och någon gång. De har alltid lite underhållning. Igår var det en stor komiker som har 3 barn på spektrat som körde. Och så var det Anna, underbara Anna PG, som ordkonstnären som själv har autism, som berättade. Så det var liksom, det är högt och lågt. Och det är både så här inspirerande och frågeställande till en själv. Man sitter ju allt annat än inne på all kunskap, för att man har ganska mycket erfarenhet av barn med särskilda behov.
Ja.
Och det är också spännande att man liksom säger, okej. Lite kortfattat, jag kanske lät röra nu.
Ja, men absolut. Och det som du säger, det var både inspirerande, tänkvärt, och det var gripande berättelser och sådär. Så att det var väldigt, det är ju liksom. Och man slås av att det var, jag tror det var 700 personer i publiken. Och det var lång väntelista på folk som inte fick biljetter. Så att det är ett väldigt stort skriande behov av både och liksom intresse för att delta och lära sig mer. Och det var liksom någon, jag fick höra någon som var en morfar som hade åkt upp från Skövde tidigt på morgonen. Tagit tåget upp för att vara med på det här. Och för hans barn hade autism. Och du vet, men det är så. Det var liksom, det var mycket mammor, men det var lärare, specialpedagoger. Det var liksom, det var mycket folk som man hoppas, kunskap kan ju göra skillnad, som vi pratade om.
Definitivt. Och så var det några saker som, alltså det första som så här drabbade mig, och då säger jag inte drabbade som att jag blev, utan det som verkligen så här gick in, det var han, samordnaren, som när de frågade vad är autism, och så sa han, jag vill hellre visa er bilder. Och så visade han bild på en landsväg där han sa, jag växte upp i en liten by och jag jobbade i en by en bit därifrån, och jag körde samma väg till jobbet som jag körde hem, och det såg ut ungefär så här. Så visade han en bild med lite ängar vid sidan om, och så sa han, jag körde här varje dag, och jag blev så här, jag kunde liksom ratta på radion, jag kunde prata med folk i bilen, jag kunde fundera lite på vad jag skulle äta till middag, jag slog liksom lite på autopiloten och körde. Men tänk om jag en dag skulle liksom helt plötsligt köra fel. Och så hamnade jag här. Och så visade han en bild på någon asiatisk stad. Med så här 4 filer. En trottoar där du körde 1000 mopeder.
Det var,
ja, och 1000 människor och skyltar. Det var bara så här kaos liksom. Så, då skulle jag inte kunna ha min autopilot längre. Då skulle jag vara tvungen att använda varenda lite nerv i min kropp. För att kunna navigera. Och vad ska jag? Vad ska jag göra? Och så sa han, så här har en autist det. Så är det för en autistisk människa i vardagen. Och jag blev så här, oj. Det var lite, jag vet att man har fått det beskrivet innan, men med de här bilderna, det blev så otroligt talande. Och vilket gjorde att jag förstår så himla mycket varför våra barn tycker om rutiner. Varför det är så skönt för dem. Som de sa, att en meningsfull fritid för ett barn kan vara att gå på samma museum varenda vecka liksom. Ja, men det är klart, för då kanske de slipper den där kaosbilden exakt hela tiden.
Ja. Och att man blir helt slut av en sån sak, och att det är liksom att alla de sinnen som hela tiden påverkas gånger flera tusen för en person på autismspektrat, att så här, att bara ta sig, att bara en väg till skolan, eller att det blir ett annorlunda, att liksom någonting händer, att hur mycket det påverkar, hur mycket energi det tar för någon som liksom inte, ja, det är sån energitjuv på ett sätt som vi inte kan förstå, vi som inte har autism, tror jag.
Men det var ett väldigt talande bilder för att
försöka. Det var så enkelt och så bra. Sen tyckte jag också det var så intressant att de på ett tidigt stadium pratade om så här meningsfull fritid. Men med ett frågetecken. Vad är det då? I vår värld, normalstörda, så är man så här, men nu ska vi ut i naturen. Picknick ska med, man ska ut och röra på sig. Det kanske inte alls är det våra barn har som behov. Det kan vara att sitta bredvid varandra och se en film. Det kan vara kanske spela spel på paddan. Eller, för några kan det vara då att gå på samma museum varje helg och så vidare. Och jag tyckte att det var också så här lite uppvaknande för mig att man hamnar så lätt i så här ska det vara. Nej, men ni ska inte ha så mycket padda. Nu har vi skärmfri tid här för att nu ska vi ut liksom. Det tycker jag väl fortfarande att jag vill att mina barn ska göra. Men ibland kanske man också får läsa in. Ja, men nu har de faktiskt varit i skolan idag. Det har varit jättemycket. Det är inte konstigt att han vill ligga under sitt täcke med sina gossyr och se på iPad. För han samlar energi där.
Och vad är ska hans
jag tvinga honom ut? Precis. Men att ta bort stigmat kring det, det är det som är så skönt med en sån här plats med så mycket människor som håller på med samma sak. Där det faktiskt står människor på scenen som kan någonting och säger att det är okej. Okay. Jag vet inte, man är väl skapt som människa att man tycker att man vill gärna liksom göra rätt på något sätt. Och så får man höra att det också är rätt.
Fast där är det väl också det här med padda och skärmtid, det är väl det som tror jag är alla funkisföräldrars dåliga samvete, att de så lätt fastnar i det och så får man dåligt samvete för man hör överallt att det är dåligt och det är inte bra och det ska vara skärmtid och de pratar om det överallt liksom. Och då är det ju ganska skönt att få höra någon annan att säga att det faktiskt är okej, att de kan behöva det. De kan behöva varva ner och gå själv och sitta med paddan på sitt rum efter en skoldag liksom, utan att man ska känna dåligt samvete för det.
Och där kan det ju vara
snarare tvärtom.
Och så är det ju verkligen, och det där kan det ju vara också olika. Det var ju det de sa, han som var med från e-sportlandslaget där, som var förbundskapten för e-sport. Att också så här, för jag tänkte på det, för våra barn, alltså Svante, han har alltid vilat ganska mycket med film och sådana saker. Och då märker jag att han vilar i det. Han har ju också lärt sig jättemycket av film. Han lärde sig ju prata, precis som du kände med Frans, att så här, kommer han någonsin prata? Så var ju Svante, men sen när han väl började prata så pratade ju han ju som Mowgli i Djungelboken. Under typ ett års tid så fick vi ju bara vara, jag var Baloo eller Bagheera eller någon annan, King Louie, för att han skulle prata med oss. Och så pratade vi repliker bara liksom. Och det gjorde
Disney-språket.
Ja, och det gjorde han ju, det var så han lärde sig prata. Men sen finns ju många barn, och det var väl det som jag tyckte också var bra med så här e-sport. Då hon, Petra Nordlund som var konferensier eller moderator igår, hon också så här, för han hade lagt in så här ett schema med att äta middag. När man kom hem, göra lite läxor, äta middag, spela. Och då var det typ 3 timmar han lagt in. Hon bara, oj, det är ju ganska mycket. Men det jag tänker så här, och det kan vara mycket och det kan vara lite för vissa. Men det som var bra, för jag vet att vissa barn, våra barn är ganska bra på att slappna av. Vissa blir ju, även funkisbarn blir ju liksom besatta av paddan på ett sätt att det går inte att bryta. Men där är det bra också med tydlighet, apropå att så här, nu gör vi så här, försöka hitta en rutin att så här, sen så spelar vi padda och så får man spela padda lite längre än, och inte bara ha så här, vi har 2 timmar på helgen. Det skulle ju aldrig fungera i de flesta familjer. Men att man liksom gör en tydlighet. För jag vet att många har ju problem att bryta när de liksom sitter med paddan. Då kan det bli jätteupprört och jättehetsigt och så. Så att det är liksom, vi har ju aldrig haft, där är ju är Polly liksom mycket värre än Svante liksom, att så här, att bryta en sån sak är ju mycket svårare för henne än för Svante till exempel. Ja, men så att det är tydlighet även där liksom, för att det är, men att man inte ska ha ångest och ha den normalstörda ångesten kvar med att säga skärmtid är dåligt, det får man bara liksom, det har ju vi har ju haft så vänner som har, så är ju många och det är bra, och vissa barn mår sämre av då, alla har ju sina egna regler, men så hade vi har liksom kompisar som har så, och så sen så har ju vi ett hus i Italien, och så skulle vi, har vi folk som alltid kommer att hälsa på och sådär, kompisar, och då var det under en period för några år sedan när det var så här, det var väldigt viktigt för några kompisar till oss med liksom paddtid för deras barn, att de fick inte ha padda och så vidare och så vidare. Och det blir såklart väldigt upprört för de barnen eftersom att Svante då och även Polly får ha sin padda ganska mycket. Liksom i deras ögonsätt. Vilket ibland blev så här, man märkte att, och det blir jättejobbigt för de andra barnen när våra barn sitter med en padda och så vidare. Men då gjorde jag, för då var det så här, kände jag, alltså, gud, det där kommer bli, om det blir liksom tjafs om paddan när vi är på semester, det kommer inte funka för vår familj och det blir inte bra. Plus att våra barn är så här,
men nej, och får ni inte kan ju inte hålla på att anpassa er för alla som ska komma dit. Nej, för där går ju våra barn först på något sätt liksom, ja, i det behovet.
Så då, men då kände jag så här, gud, det här kan nog bli en grej. Och för det blir också att Svante förstår inte varför han inte kan få spela med det här barnet, till exempel Roblox eller någonting. Och så blir han så här, varför får inte det vara med? Alltså, du vet, det bara var stökigt.
Mm.
Men då kände jag så här, nej, men så gick jag oroa mig för det här taget. Sen var jag så här, nej. Så då pratade jag med de föräldrarna och sa så här, nu är det så här att när ni kommer att hälsa på oss, då kommer det vara så här. Och det kommer vara liksom, och jag var så här, jag orkar inte med att det ska bli liksom ett tjafs om det här, utan då... Det är jättemysigt att ni kommer, men det kommer vara lite mer padda. De kommer också bada, vi kommer göra utflykt, vi kommer göra jättemycket saker. Men sen kommer det vara en hel del spel. Och där kommer, ni måste anpassa er lite efter våra regler när ni är här.
Vad bra att du sa det.
För Svante blir också så upprörd, så jag får jättemycket mer jobb om deras barn får så här förbud. För då blir det som att det stoppar Svante. Så jag bara, nu sätter jag mina och mina barns behov först här och säger att nu måste vi göra så här om vi ska kunna ha en fungerande vecka tillsammans. För annars så kommer det bli för jobbigt för alla inblandade. Och det orkar inte jag. Så då, typ så här, lite det? Hot. Då kan ni tyvärr inte komma.
Ja, nej. Men det var bra. Och hur gick det då?
Jo, men det gick bra. De fattade det. Ja. Men det var liksom... Och det var väl kanske jobbigt för dem. Och där är det också... Det kan ju vara inom familjen. Att man tycker lite olika. Mamman och pappan. Och lite så här. Så att det var liksom... Mm. Men det gick bra. Men det
och
var
deras bara barn att... älskar dig mer än någonting annat just nu.
Ja, nej. Men så att då var det så här tydligt. Att för att det ska funka för oss. Och då kunde ju vi liksom... Ja. Det blev lite regeln och det funkade jättebra. Sen är det ju inte att de sitter inte och spelar hela dagarna mitt i sommaren. De gör ju massor med grejer.
Nej, det blir också större grejer om man håller på. Bara, inte nu, nej!
Ja.
Då blir fokuset, om de bara kan springa dit typ som har det som en snuttefilt, då brukar det lösa sig själv.
Men det var väldigt skönt att kunna torda sätta sina, säga så här, det här är mina barns och min familjs behov och så här lever vi här. Så då måste vi vara med lite på det. Och det funkade jättebra.
Såklart, underbart.
Ja, det var väl rätt. Bra.
Men annars...
Du, jag tänkte på... Ja, berätta, vad var det Anna PG sa som var så bra?
Nej, men hon sa...
För du beskrev att, det bättre.
Nej, jag bara att hon belyste ju att autism, att få autism eller ha liksom... Det är ju inte ett val man har gjort, utan det föds man med. Men att ta till sig kunskap, respektera andra människor som är på spektrat och ta till sig kunskap om att lära sig vad autism är, det är ett val man kan göra. Och det är väl det valet som, det var väldigt bra, för det var precis att så här, det är inte valbart, utan autismen är någonting de människorna med autism har och har fötts med.
Hon är så klockren när hon pratar alltså.
Ja.
Hon som säger att hon är ett A-barn och
allt
hon liksom så här, egentligen säger är att jag funkar inte exakt som er, men jag är lika mycket värd och hanterar mig med respekt och låt mig vara den jag är. Och jag tycker hon är så klockren.
Mm. Ja, men när hon också drar paralleller till tvätt, att man ska tvätta, hur man tvättar kläder. Att man tvättar inte en silkesblus tillsammans med jeans, eller man tvättar inte röda strumpor med vita strumpor eller så, utan där gör man på olika sätt. Man har tvättråd i ett plagg och så tvättar man på olika sätt. Och så är det med människor också, vi är olika.
Och då får de behålla sin färg och form och vara fina och må bra.
Exakt.
Men med människor så ska man klumpas ihop och vara en och samma. Och då finns ju de som inte behåller sin färg och
hur
form
blir
och inte
får må bra. Liksom? Liksom röda strumpan bland alla vita strumpor. Eller den här vackra sidenblusen tillsammans med vit tvätt 60 grader. Det blir inte så bra om man försöker tvätta alla i samma maskin.
Bra sagt.
Ja, mycket bra. Mycket bra.
Mm.
Ja. Och så hade vi Marcus också. Det var ju
hade vi Marcus på scen. Det var väldigt spännande för att jag var nervös. Jag var jättenervös och jag har hållit på innan. Jag bara, vad ska du säga nu? Han bara, jag vet vad jag ska säga. Jag bara, jag har varit så himla spattig kring det där. Men det gick ju bra. Och det jag tog med mig efter också, eller just för Marcus, alltså det som jag, apropå liksom relationer, hur man lever i en familj och så vidare. Men att så här, det som var spännande var ju att nu har Marcus som sagt varit haft jättemycket jobb senaste halvåret. Så att det har ju känts som att jag lite har varit ensamstående mellanåt senaste halvåret. För att han har varit otroligt, alltså jobbat nästan dygnet runt. För han har jobbat mycket mot USA också. Så han har jobbat jättemycket. Så det var härligt att höra honom sitta och prata. Och jag kände det så här, vad man... Det vi pratade om innan också med så här, i en relation, hur mycket emotionellt ansvar man som kvinna många gånger bär. Det tycker jag också är så här, kommer till ansvarsbiten, att vi oroas, vi håller på med blanketter och så vidare, men vi bär också så otroligt mycket emotionellt ansvar i en familj och för våra barn. Men då när han satt och pratade så var jag så här, gud, det är det där, när han pratar om Svante, när han pratar om vårt liv och så vidare, så känner jag så här, gud, då känner man så här, det man saknar många gånger, den här närheten och den här förståelsen, att man är liksom samspelta där, den vart tydligt som att vi är det, fast vi knappt har pratat med varandra på ett halvår, känns det som.
Men, så det var härligt. Ja, men för ni lever ju ändå med samma barn, det är bägge era barn, men så, jag fattar. Men Anna, det var Marcus, och så var det en annan pappa, en sjubarnspappa som hade två killar.
Mm.
Och de var rätt olika, så det var också så här spännande att höra liksom två olika perspektiv. Det som jag tog med mig från föreläsningen jag åkte därifrån och de andra har varit på, det är att jag kan uppleva att alla som är där pratar lite grann om samma sak. Och det är ganska mycket på ytan. Hur är det att leva med ett barn med autism? Vad har du för råd? Det blir liksom samma.
Mm.
Det var ju samma frågor som vi fick när vi var där. Man skulle vilja gå in ibland och hitta något annat. Jag vet inte exakt vad när jag sitter så här. Men om jag skulle få sitta med och tänka, så tror jag att vi skulle kunna komma på liksom, ja, men hur man liksom, jag tänker på allting som vi pratar om, som vi går in på. Ja, men bara prata om så här, att söka hjälp till våra barn. Mm. Varför är det så krångligt? Varför krävs det? Alltså, man skulle vilja få lite mer.
Det är lite för brett att ställa en fråga, hur är det att vara funkismamma eller funkispappa? Det är ju så brett och stort, och det går inte att berätta det på kort tid. För så tycker jag det var när vi var där, Lisa. Då var det ju lite så här, det var som att vi skrapade på ytan, men vi kom ju liksom inte riktigt. Det blir lite så här, det blir lite glatt och lite så där. Sen så kan det ju också vara, tycker jag, att ibland kan man ju uppleva när man har varit där också, att det är kanske jättebra också när det kommer personer som inte har kunskap. Och för dem kanske den där kunskapen är bra. Men det är, för oss är det liksom självklara saker som vi har hört varje dag.
Ja.
Men liksom,
och där, man behöver inte ta bort den. Men när alla pratar om samma sak. Mm. Man skulle kunna nischa lite mer.
Men för skolpersonal eller BUP-personal eller sådär, så kanske det ger en del. Men för oss som lever i det, så blir det ju liksom samma. Då vill man ju skrapa lite på den där ytan och få ut någonting mer utav det. Jag förstår precis exakt vad du menar. Exakt.
Man skulle kunna, alltså igenkänning är ju väldigt bra, och det stöttar ju och stärker och så vidare. Och det är ju jättemycket det vi håller på med här. Men jag tänker också att man skulle kunna det hade varit intressant om man hade typ en partiledardebatt, fastän det är liksom så här, någon som jobbar med LSS-frågor, någon som jobbar, och så har en så här moderater som bara ställer de svåra frågorna. Varför upplever så många föräldrar att det är så krångligt med de här ansökningarna? Att det ska ta sån tid? Varför är systemet så här? Att man skulle liksom ha...
Verkligen. Då man skulle kunna sätta mig i mitten med min fråga som jag har just nu.
Ja.
Och sen så någon som har bestämt att vi ska göra om de här förbannade jävla systemen, så jag måste för 97,000 gånger berätta hur förbannat jobbigt det är med mina barn.
Jag tänkte precis säga det. Du kommer avsluta den här podden med svordomarna. Äntligen kommer de. Aha, ja. Kör på.
Ja, nej, men sen några runt omkring som kan förklara, och kanske någon som också kan idka påverkansarbete och bara säga, bra, det här kan vi ta med oss. Alltså,
men är inte det jättebra att så här, aggressiva Lisa är någon typ av moderator? Alltså vi kan fixa något nummer, och så har vi 4-5 olika liksom instanser, olika. Det kan vara någon lärare eller en rektor.
Jag tror att jag kan liksom, för lite just om sånt.
Ja, men vi kan ju skriva frågor. Du kan ju ganska liksom, jag menar,
jag kan vara arg, det är bra på.
Jag menar det, det kommer jag. Arg. Det kommer man långt med.
Ja, det har du rätt i.
Ja,
det har du rätt i.
Mm. Ja, men vi får spåna vidare på det helt enkelt.
Ja, men också avslutningsvis, innan vi nu slutar, så måste jag också bara säga att vi träffade ju några helt fantastiska vänner, lyssnare, familjemedlemmar som lyssnar på oss igår. Och det var så himla mysigt. Vi såg en av våra tröjor komma gående.
Mm.
Och så blev det kramkalas. Och bara, vad så roligt liksom. För det är som att man känner varandra. Kanske de oss lite mer med att vi har fläkt ut våra liv. Men de är ju oftast inte helt olika. Så det är så mysigt att träffa fler.
Verkligen.
Och sen, ja, vi träffade lite olika. Det var jättekul.
Vad fint.
Verkligen.
Mm.
Ja, okej. Okay. Vi tar... Ska vi ta och säga tack för oss idag då, eller?
Ja.
Nu tackar vi för
oss.
Ja.
Och så hörs vi om 2 veckor igen då.
Ja, det gör vi.
Tack för att ni har lyssnat, kära lyssnare.
Tack.
Och tack för att ni har varit med idag, Lisa och Anna.
Ja, puss och kram.
Nu ska ni säga tack tillbaka till mig också.
Tack.
Som du började, Lisa. Kan inte ni säga att jag har varit duktig? Vi bara, vad har du gjort? Ja, men jag har faktiskt liksom fixat det här. Ja, du har varit jättebra. Så nu går du ut och du gör det så bra, Lisa. Vi hejar på dig.
Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Ni är också bra. Ni är också fina.
Puss och kram.
Puss, tack puss. Snälla.
Hej.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.